Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext vill jag informera om sommarbibelskola för unga vuxna, 16-30 år ungefär, den 8-10 augusti med tematiken Jesus idag. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/sommar2024 för mer information och anmälan. Det blir torsdag till lördag med fördjupning på förmiddagarna och fritidsaktiviteter med gemenskap i sommarvackra Göteborg på eftermiddagarna. Om du inte själv räknas till kategorin unga vuxna kanske du känner någon som du tror detta skulle passa för. En möjlighet att få prova på församlingsfakulteten några dagar på sommaren. Men nu Daniel Johansson.
Som brukligt i tiden efter påsk blir det läsningar från Johannes evangeliet. Till den här söndagen, den andra söndagen i påsktiden, så kommer texten från Johannes 21:1-14. Och det första vi kan lägga märke till är ett ovanligt fenomen hos de synoptiska evangelierna, men lite vanligare hos Johannes, nämligen att asyndeton präglar de första tre verserna. Asyndeton, det är grekiska och betyder ej hopfogad och beskriver när grekiskan utlämnar konjunktioner eller andra sammanbindande ord mellan satserna. Något man förväntar i vanlig syntax. Alltså lägg märke till hur ord som kai, de, te saknas inledningen till verserna 1, 2 och 3 samt mellan satserna i vers 3. Först i inledningen till vers 4 kommer den postpositiva artikeln de. Effekten som uppnås med det här är en känsla av större hastighet eller intensitet. I vers 1 kan man fundera på hur man bäst får fram innebörden i verbet phaneroo. Det uppträder två gånger i versen och återkommer sedan i den sista, vers 14, och skapar så ett inklusio till hela vårt avsnitt. Bibeln 2000 och Folkbibeln 2015 översätter med visa sig, medan Folkbibeln 98 har uppenbarat sig. För att få fram betydelsen av phaneroo, inte minst hur Lukas beskriver det i Lukas 24:31, så skulle man kunna översätta med göra sig själv synlig. Men det finns mer att säga. I ljuset av Johannes evangeliet som helhet så måste det också vara frågan om uppenbarelse. Det står ju till exempel att Johannes döparen kom för att uppenbara Jesus för Israel i 1:31, att Jesus uppenbarade sin härlighet i Kana 2:11, att han har uppenbarat sin faders namn i 17:6, och det finns fler ställen. Jesus tar alltså initiativ. Det är frågan om en uppenbarelseakt också här i kapitel 21. Så utifrån evangeliet som helhet så är kanske ändå Folkbibeln 98 att föredra. Uttrycket epites thalasses betyder normalt på sjön, men här måste det väl betyda vid sjön. I vers 3 är båda verben hypago och erchometha exempel på så kallad futuristisk presens. Tempus är presens, men handlingen ligger i framtiden. Här används det med en intention att agera. Proias dehe de genomenes, som inleder vers 4, är en genitivus absolutus, sedan det blivit morgon. I vers 5 tilltalar Jesus de sju lärjungarna med paideia. En del kommentarer på engelska föreslår att det motsvarar det brittiska engelskans lads eller den amerikanska guys. Motsvarigheten i Göteborg skulle kanske vara gubbar. I så fall så skulle Jesus säga ungefär så här: gubbar, ni har inte fått någon fisk. I vilket fall uttrycks en familjär relation eller den relation som finns mellan lärare och elever. Men det är ändå en onekligen ovanlig hälsning och måste ha tett sig märklig för lärjungarna som ju inte såg vem det var. Men vi kan också konstatera att den här hälsningen kom att prägla författaren som tilltalar sina läsare på samma sätt i första Johannesbrevet 2:14 och 18. Frågan i den här versen förväntar ett nekande svar, så vi får väl översätta med: ni har väl inte fått någon fisk, eller hur? Nej, det har vi inte. Ordet för fisk Prosphagion är ett så kallat hapax legomenon, uppträder bara här i NT. Betydelsen är närmast något att äta. Där har vi översättningen i folkbibeln, men i den galileiska kontexten så tog det ju avse fisk. Tre olika ord används för övrigt för fisk i avsnittet. Opsarion i vers 9, 10 och 13 är fisk som i mat, medan ichthys i vers 6, 8 och 11 är fisk som i det levande djuret. Vi går till vers 7, där vi har två satser. Ton epidyten dietsosato engar gymnos. De här har fått lite olika förklaringar. Det kan ju tyckas märkligt att man klär på sig innan man tar en simtur. En förklaring är att Petrus bara haft underkläder på sig och inför mötet med Jesus klär sig i lämpliga ytterkläder, epidyten. Andra menar att Petrus var helt naken och nu tar på sig ytterkläder. Andra åter att Petrus bara knyter om sig de ytterkläder han redan har på sig för att kunna röra sig enklare i vattnet och för att han var naken under dessa. Vilket då skulle vara en andra anledning till att han knyter dem om sig. Verbet diatsonimi, det kan betyda både klä på sig och att knyta om sig. Och gymnos kan betyda att man är helt naken men också att man är lättklädd. Notera att de svenska översättningarna översätter det här olika. Ependytes ytterplagg är för övrigt också ett hapax legomenon. I vers 8, hos apopersion diakosion, betyder omkring 200 alna, det vill säga cirka 100 meter. Det här lämnas av någon anledning oöversatt i folkbibeln 98. I vers 9 lämnas det första participet som beskriver glödhögen, keimenen. Liggande betyder det. Det lämnas oöversatt i de svenska översättningarna. Och det är kanske lite svårt att få till på god svenska. De fick se en glödhög liggande där och en fisk liggande på den. Här kan vi för övrigt notera att opsarion står i singularis. Det handlar om en fisk. Imperativet enengate i vers 10 är det enda exemplet på en aoristimperativ av verbet ferro i Nya testamentet. Alla övriga imperativ av ferro står i presens. I vers 11 så står det anebe un Simon Petros. Var gick Petrus upp egentligen? Bibel 2000 säger att han gick upp på stranden. Folkbibeln att han steg upp i båten. Grekiskan säger att Petrus gick, men det nämns inte vart, så betydelsen är väl kanske snarare att Petrus steg upp efter att underförstått ha suttit. Vers 11, tos onton onton, är en genitivus absolutus som här måste vara koncessiv, det vill säga att vi behöver översätta med trots att det var så många. Och så hoppar vi fram till vers 13 där vi lägger märke till att historisk presens används för alla tre verben där kommer, tar och ger. Det ger en intensiv karaktär åt framställningen. Till sist i vers 14 så ska vi ställa frågan om fanerothe står i medium och har betydelsen visade sig eller i passivum visade blev synlig. Båda är möjlig, men med tanke på att Johannes hade använt aktiv form när det här verbet fanero dök upp i vers 1 så är det möjligt att det ska förstås som passivt här. Nämligen att Jesus visades, att han blev synlig. Bibel 2000 och folkbibeln tar det i medium visade sig. Ser vi så på strukturen så kan vi konstatera att verserna 1-3 utgör väl bakgrunden till det hela. Verserna 4-6 beskriver hur Jesus gör sig synlig för lärjungarna och uppmanar dem att kasta ut nätet igen. 7-10 berättar om hur Jesus blir igenkänd och hur lärjungarna går i land. Och till sist 11-14 om hur nätet dras upp och Jesus betjänar lärjungarna med mat. Vår text knyter an till åtminstone tre föregående händelser i evangeliet. Det här är till exempel andra gången Tiberias sjö nämns. Första gången var i 6.1 i samband med bespisningsundret. Det finns andra likheter med kapitel 6 också. Till exempel beskrivningen på hur Jesus delar ut maten. Han tar och han ger. Jämför med kapitel 6, vers 11. Och även här har vi ett matunder när lärjungarna får en överflödig fiskfångst. För ett andra omnämnandet av kolelden som ligger på marken. Det påminner om kolelden, exakt samma ord på grekiska, vid vilken Petrus värmde sig på översteprästens gård i kapitel 18. Med tanke på vad som sen sker efter vår läsning så är det väl uppenbart att Johannes vill knyta ihop det här med Petrus förnekelse vid kolelden och knyta ihop det till hans bekännelse nu vid en annan koleld. För det tredje anknyter texten på ett särskilt sätt till de två gånger Jesus tidigare visat sig för lärjungarna. Texten inleds ju med ett metatauta efter detta, vilket syftar tillbaka på mötet mellan Jesus och Thomas. Det understryks också av adverbet pallin åter igen. Dessutom avslutas texten med orden att det var tredje gången Jesus uppenbarade sig för lärjungarna efter att han uppstått. Egentligen är det fjärde gången Jesus visar sig. Den första var för Maria från Magdala. Men Johannes fokuserar här på de gånger han har visat sig för lärjungarna som grupp. Ett antal frågor kan inställa sig till den här texten. Varför går lärjungarna och fiskar när de har fått den heliga ande för att förlåta och binda i synd? Det kunde man läsa om i kapitel 20, verserna 22-23. Ja, en del utläggare menar att de helt enkelt har övergivit sitt uppdrag här. Andra att det är mer ett uttryck för desperation och så vidare. Jag tänker att det finns en mycket enklare förklaring. För enligt både Markus och Matteus evangelierna så skulle lärjungarna efter Jesu uppståndelse gå till Galileen för att möta Jesus där. Nu är de i Galileen vid sjön och i väntan på att han kommer behöver de mat och gör det många av dem kan, nämligen fiskar. Här kan vi ju för övrigt notera att i evangelierna faktiskt aldrig berättas om att lärjungarna får fisk utan Jesu hjälp, trots att de var fiskare. Det finns ju också en nära parallell till Lukas 5 här och där Petrus får sin kallelse efter att han har fått en övernaturligt stor fiskfångst. Nästa fråga, varför känner lärjungarna först inte igen Jesus? Har det med uppståndelsekroppen att göra? Ja, men de har ju redan sett honom uppstånden. Det enkla svaret är väl att de befinner sig mer än 100 meter ut. Det är inte helt lätt att se vem det är, i synnerhet inte om det är morgondis. Men här ska vi också notera att det behövs något extra för att bitarna ska få falla på plats. Maria från Magdala, hon behövde höra Jesus uttala hennes namn. Lärjungarna behövde se spikhållen och senare även Thomas. Och de här sju lärjungarna, eller kanske rättare lärjungen som Jesus älskade, förstår vem det är när de får den här stora fångsten. Vi ska också lägga märke till att Jesus här kallas för Herren. Det är en viktig titel efter uppståndelsen i Johannes evangeliet. Det finns ett antal ställen där han kallas så i både Johannes 20 och här i 21. Och jag har listat dem i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Varför har Jesus redan stekt fisk och varför ber han lärjungarna att hämta mer nyfångad fisk som han visserligen själv ordnat? Ja, troligen är detta Jesus sätt att involvera lärjungarna just som han gjorde i samband med bespisningsundret i kapitel 6. De ska delta i hans tjänst, ta del av kraften från hans uppståndelse och fortsätta hans arbete på jorden. Så man kan säga att han här på ett ganska konkret sätt räcker över stafettpinnen till lärjungarna. Sista frågan, varför 153 fiskar? Kanske det är så enkelt som att det bara är ett uttryck för att det är en ögonvittnesskildring och det var så många. Likaså detaljen om att näten inte gick sönder tycks ha en sådan ögonvittneskaraktär. Likväl så har man ju försökt finna symbolisk betydelse i talet 153. Hieronymus, han citerar naturforskaren Oppianus som levde på 200-talet efter Kristus. Och menar att han skulle ha räknat antalet fiskarter i världen till 153. Men hur man än räknar på det Oppianus skriver så kan man inte komma fram till just den siffran där. Andra menar att det är frågan om en anspelning på Hesekiel 47 där det talas om fiskare som ska stå mellan en Gedi och en Eglaim. De ska stå där och fiska. I den här tolkningen så handlar det om så kallad gematria där man tittar på talvärdena för hebreiska bokstäver. Lägger man ihop dem för Gedi respektive Eglaim så blir det talet 17 respektive 153. Och hur hänger de här två talen ihop? Jo, 153 är triangeltalet av 17, det vill säga summan av alla tal i intervallet 1-17. Det här senare det tar Augustinus fasta på och menar att talen 10 respektive 7 här avses. Och att det skulle syfta på 10 Guds bud respektive andens sjufaldiga gåvar. Ja, det finns ju inget i texten som direkt pekar i den här riktningen och minst när jag är benägen att tro att Johannes egentligen bara vill säga att de fick en fiskfångst i överflöd och att ja, det var så många fiskar. Till sist noterar vi att Jesus står helt och hållet i centrum för den här berättelsen. Det står ingenting om hur lärjungarna äter. Fokus ligger på hur han ger sina gåvor och hur han är värden för måltiden. Lärjungarna får frukost, överskuggas helt av uppståndelsen och att Herren åter är ibland dem. Herren är i samband med en måltid mitt ibland sitt folk.